La 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 la. Vi är tillbaks. La 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 la. Vi är tillbaks. La 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 la. Ja, vilken underbar sång det där också. Och det här är ett bevis på att Hockeystudios podd är tillbaka för ännu en säsong. Och helt underbart och jättekul Tellan och Abris att få göra en podd med er igen.
Ja, det känns skönt att vara tillbaka och snacka lite hockey faktiskt. Det har varit lite för mycket fotboll tycker jag i sommar, så det ska bli skönt.
Du, den där sången är väl på något sätt höjdpunkten på hela hockeysäsongen. För att när lag går upp till SHL, det är då fansen och spelarna sjunger den. För mig är det den största euforin man kan vara med om i hockeysammanhang.
Ja, det var där du hade hittat den. Ja, du brukar ju ha turen att komma på de här matcherna när folk går, när lag går upp där. Jag har ju...
Jag har fem i rad har jag nu. Ja. Så att ni vet, Vita Hästen och Tingsryd, vem ni ska bjuda in här till era matcher i vinter.
Jag brukar sitta på de semifinal och slutspel när de här lagarna går upp. Så att jag har inte haft samma tur som dig.
Men vet ni varför jag valde att starta säsong 2, 3 eller 4, beror vi hur vi räknar på, med den här låten?
Vill du ställa in den eller så folk ska ha den som intro på sina SHL-matcher? Nej. Med eld och den här grejer.
Nej, som jag sa, det här är den största glädjen man kan ha när man hör den här sången i hockeyarenorna. Det är liksom, det finns ingen, då kan man ta på euforin. Och det är lite samma känsla som jag har känt inför vår säsong. Igår kväll var det som lite kvällen inför julafton. Det är nästan svårt att sova. Jag är uppspelt och jag tycker att det är jättekul att sitta här med er.
Så målvakt var alltid när man fick sin nya utrustning, kommer jag ihåg. Mm. Som hockeyspelare, det var speciellt. Man fick klämma på alla grejerna. Det kan nog alla målvakter känna igen sig efter.
Nej, men jag håller med dig Thomas. Man har liksom gått och laddat nu flera månader här. Mycket som man vill få ur sig ur kroppen. Så att det, är lite, det gäller att inte vara övertänd här nu och vilja snacka om för mycket. Utan det är en ynnest faktiskt att kunna sitta här och babbla hockey på snudd på arbetstid.
Tellan, vad var bästa med sommaren 2018?
Värmen, helt klart. Vi har ju den fördelen att kunna ha pool hemma också, så att vi har kunnat leva och bo i den poolen i stort sett hela sommaren, som vattendjur ska man kunna säga. Så att det har varit kanon.
Och Abris, det här är ju, kan det vara säsong 14 eller 15 som vi gör tillsammans ungefär, om du...
Ja, 14 i alla fall. Ja, tänker 14, det är svårt att räkna. Ja, men det kan vara 14 kanske.
Vad har du för 20. Allmänna förväntningar inför den här säsongen?
Ja, det känns ju som att det blir jämnare och jämnare på något sätt om man tittar på SHL nu då, om vi pratar där. Och det kan man väl se på två sätt. Någonstans känner man att det är en kvalitetssänkning som vi var inne på. Lagen är ungefär relativt likadana budget. Jag tror inte det är så jättestor skillnad mellan Brynäs som var 10 förra året och Växjö som var 1. Så att, det känns som att det blir ovisst, och det är väl en är dramatik i sig då, kan man ju tycka, att det är många lag som kan vara med och slåss om det. Så att, så jag ser väl fram emot den här jämnheten och spänningen och dramatiken och ovissheten.
Vi ska återkomma och prata om SHL, Hockeyallsvenskan, Domargate, kanske om lite spelare. Men innan vi går in på hockeyn, köttet, så Tellan, nu har du gjort en säsong som murvel, journalist, hockeyprofil, hockeyexpert och ungefär 16-17 säsonger som professionell hockeyspelare. Vad är roligast? Tänk du på vem som attesterar dina fakturor här?
Det är roligt båda två. Se vad jag har lärt mig. Va?
Det är bra.
Det är ju valtid. Det är ju perfekt svar.
Ja, verkligen. Nej, men det som är skönt med att sitta här är ju faktiskt att man kan tycka och tänka om saker och ting.
Men kan du det fritt då?
Ja, men det kan jag.
Du har ju lirat många, du känner ju många och sådär liksom då.
Ja, jag tänker inte hänga ut precis vem som helst heller.
Du hängde ut Gretzky förra säsongen.
Ja, han har inte ringt, så det är lugnt. Han har nog ingen koll på vem jag är, till exempel. men det som är skönt, för när man spelar så känner man att man har ett krav jämfört med, mot sina medspelare, mot fans, mot sponsorer. Du kan liksom inte säga vad som helst. Och så säger alla så här, du är bra med folk som tycker och tänker. Fast det är jättesvårt. Kolla på Olsson i fotbollen nu när han gick ut och tyckte och tänkte. Det blir det blir jätteskriverier direkt liksom. Så att jag tror att många orkar nog inte med att ha den grejen hängande över sig om man tycker för mycket. Så att jag tycker att det är jättehärligt och man får höra mycket så vad som försiggår bakom och sådana grejer. Så att det är kul.
Jättekul att ha dig med. Och ska vi ge Tellan årets rookiepris i Hockeymedia Sverige 2017-18?
Det tycker jag utan tvekan att vi kan göra. Vi är enhälliga i jury där också. Så att det tycker jag vi utser och bestämmer.
Stort grattis Tellan.
Tack så mycket.
Vi slänger oss in då hejdlöst i hockeydammen. Och största händelsen hittills den här hockeysäsongen då, kanske tyvärr ska man väl säga då, har varit en diskussion som har gått från att ha genomförts i ett slutet rum till väldigt öppet rum är det vi kan kalla för domargate. Vad är det här, Abis?
Det är ett enormt missnöje då från domarkåren med sin chef Ulf Rönnmark i första hand, men även SHL generellt då, där de tycker att deras arbetsmiljö inte alls uppfyller de kriterier som de önskar, kan man väl säga. Det handlar väl om allt egentligen, från feedback för hur det har gått på isen till bilavtal, till utrustningar, till diverse fribar och sånt på bjudningar och sånt där. Så att det var ett brett missnöje, kan man säga.
Och det här missnöjet har pågått ett tag och det eskalerade, kan man säga, förra veckan. Och allting slutade med att de hade en konferens som var planerad sedan tidigare på Bosön, där de skulle liksom uppdateras om nya regler inför säsongen. Men det blev förmodligen då, jag var ju där i, ska jag säga, i torsdags var jag där, va? Och satt och hängde en hel dag på Bosön, och det var ju förmodligen ett långt krismöte. Du har ju bevakat det här, eller du har läst det här på distanställan. Vad säger du om det du har läst och vad anser du om hela situationen?
Ja, det är naturligtvis ingen bra precis innan säsongen. Det som är mest upprörande är väl att de inte haft försäkring, vad jag fattar det som. Det verkar ju helt sjukt liksom. Att man inte liksom är försäkrad som domare, att de liksom i stort sett kan göra sig illa och sen inte få någonting tillbaka. Samtidigt som de pratade förra året eller två år sedan att man inte ska sköta allting internt, så att det är liksom, det är också väldigt konstigt. Man fick inte gå ut och skälla på domarna hur som helst och sen gör de det här också, så att det är nog missning från båda sidor. Men jag kan väl känna att som högsta chef så måste man ju återkoppla till sina
du menar Ulf Rönnmark,
precis. Ja, måste ju kunna återkoppla, svara på mail och såna här grejer. De har ju en utsatt position. Jag menar, det är ju ingen sak om det. En domare gör ju aldrig rätt i stort sett liksom. Det är otroligt tufft situation, så att där tycker jag väl att det har brustit lite grann.
Men har domarna rätt i sin kritik? Du känner ju domarna, Abris, och du känner Rönnmark. Du har jobbat mot SHL många år. På vems sida ska man stå som hockeyvän i det här?
Jag säger som politikerna att det finns nog två sidor av det myntet lite grann. Alltså, domarkåren är har ganska ömma tår, det ska vara klart först. Det är ett gäng individer, ganska stora egon, är ju en utsatt position och behöver säkert mycket stöd också, så att det är ingen lätt grupp att hantera, tror jag, det kan jag säga utifrån det. Sen har väl inte Ulf Rönnmark, kom inte ihåg om det var Wikegård som jag hörde eller någon som sa det, men som jag instämmer till fullo, jag tror inte att han riktigt ville ha det här jobbet. Jag tror att han är en marknadskille.
Jag håller med.
Och det kan jag bara instämma i. Och det blir ju ingen bra kombination om du har liksom en väldigt komplicerad grupp, nästan som man skulle kunna dra likhet med journalistbranschen här, men och sen har en chef som inte liksom riktigt vill vara där och som kanske inte har de här egenskaperna av att vara väldigt noggrann, lätt att få tag i. Jag hörde även med Rönnmark under sin tid som marknadschef att det var väl si och så med återkoppling och feedback från vissa.
Ja, men det behövde han ju inte vara tillgänglig lördagkvällar, torsdagkvällar, tisdagkvällar. Mm. För det är ju hela tiden situationer som uppstår. Det är ju 7 matcher varje torsdag, 7 matcher varje lördag. Det händer ju små saker hela tiden där han måste gå in och vrida till, rätta till.
Och sen är det ju människor också. Domarna är ju människor. Marknad blir ju inte lika känsligt i och med att det handlar ju mer om siffror och pengar och kulorna ska in och så. Men det här är ju människor, stora egon, känsliga individer. Så att där har ju liksom biven en kollision, det har inte varit en lyckad mix. Det som jag är så extremt oroad för kvaliteten, för jag tycker att domar, alltså vi har inte fått den här utvecklingen som man hade hoppats med fyrdomarsystem och med videokamera och allt. Jag tycker inte att dömeriet har blivit något bättre, va? Och när man liksom läser det här och ser på vilken nivå det sköts, så man läser domare som har skickat in mer CV och läst jobbannonser än vad de har läst regelboken. Alltså ska det bli bättre så måste ju de jobba stenhårt året om i stort sett. Det är ju heltidsanställda domare som tjänar 700-800 000. Jag utgick ju liksom från att man hade camper där man samlades off-season, där man snackade ihop sig, där man tränade skridskoåkning, åkvägar, allt sånt här. Det verkar ju ha varit fullständigt liksom, ingen har gjort någonting.
Jag skulle också vilja ha mer transparens definitivt och se vad de har för testvärden, alltså vad de har för krav på sig själva också. Alltså de skjuter ju sig själva lite i foten också att göra såna här grejer. Så att det är extremt mycket mer press på sig själva genom att gå ut och göra det här brevet också.
Ja, och sen alltså, och sen är det ju så, jag pratade ju med Rönnmark om det här, för det fanns ett missnöje om att det här domarmötet kom alldeles för sent. Det här borde ha kommit liksom inför försäsongen redan. Men nu är det så nära, man måste gå igenom regler och prata ihop. Så det svaret jag fick då, som jag aldrig skrev ut, var ju det att han tillsammans med domarna var överens om att det inte var bra att lägga det i början på augusti, vilket de alltid brukar ha, på grund av att då skulle domarna ha det här testgrejerna hängande över sig under juli, som är deras stora semestermånad.
Typ, grillmånad.
Ja, och alltså, jag menar, säg det till hockeylagen som har sina tester när de kommer tillbaka. Ska de också skjuta på sina tester 3-4 veckor för man ska mysa
man
på
semester?
Man har
ingen semester som hockeyspelare.
Nej, men det tycker jag lite med domare här också. Att vi pratar om professionella domare. De flesta är heltidsanställda domare nu, och jag tror att det är jätteviktigt att man har en bra coach och att man jobbar jäkligt hårt med domarna även off-season för att vi ska få en bättre kvalitet.
Ja, men det är ju så, jag vet, du och Thomas pratade om det här förut också, men det är ju, domarna är lite äldre och de ska hänga på 20-åringar liksom. Det gäller att ha bra testvärden.
Samtidigt är de ju fyra domare på isen, det vill säga de behöver inte åka långa sträckor nu för tiden.
Nej, men
plus att de har en storebror i taket som kollar player safety och så vidare. Va? Så att domarens verklighet, om vi jämför med 10 år sedan, då, om du var huvuddomare då behövde du röra på buggarna rejält. Idag så behöver du inte röra så mycket.
Fast mycket av konditionsträning är också för återhämtning och kunna orka koncentrera sig. Och ofta tappar du konditionen så orkar du inte koncentrera sig och fokusera den sista minuten på matchen, utan då blir man trött och så blir det någonting helt annat, du får en syrebrist. Och sen emellan matchen då, att man orkar återhämta sig. Det har ju inte att bara åka fram och tillbaka, utan det är mycket sådana grejer också.
Men kommer inte här ge, om du fortfarande spelat Hällan, om du vore liksom Robin Figren eller vilka någon mer som babblar jättemycket där ute på isen, om du har läst det här, kommer du inte använda det här mot, om du spelar fortfarande mot domarna i
vissa situationer? Definitivt, det kommer ju bara, folk kommer åka runt och kalla dem för jäkla gnällspikar bara liksom.
Ja, och så blir domarna ännu mer oroliga, och nu vet de också, nu har ju domarna bränt ett kort, de har ju liksom på något sätt, de har försökt att föra ett samtal med sina chefer, men misslyckats. Mm. Då blir de jätteoroliga, den här gruppen. Så skulle ju i alla fall min grupp ha blivit om vi förde några diskussioner här på Sportbladet om vi vill ha bort en chef. Och så blir det bara, allting bara faller ihop som du har gjort lite, va, så att säga. Liksom, ja. Att det kommer ut i media och domarna uppfattas som och då har ni inte fått era kläder.
Nej, men det som jag sa, pressen kommer ju bli större på dem nu, definitivt.
Men hur ska vi lösa det här då? Jag har ett förslag, det är att tillsätta en till domarchef. Att klubbarna då, som äger SHL, att man måste bevisligen av allting som har skett nu se till att det får kosta lite mer domarskrovet, fast det är ganska dyrt som det är just nu, men att man får tillsätta en till domarchef som avlastar Rönnmark. Sen kanske Rönnmark ska få, han är ju en fantastisk ambassadör utåt, en kommunikatör, och vi hade ju honom på ett regeltest i fjol, kommer du ihåg det, Abris?
Ja.
Han är ju rolig, det är ju en showman alltså.
Det är det minsta problemet, han
kan ju underhålla en hel grupp om man garvar och så vidare, men han kanske blir stöd i att orka torsdagskvällar ringa upp till domarna och fråga, hej, hur mår du?
Mm. Ja, eller också ska han återgå till sitt jobb som marknadschef, och så tar de in en domarbas som verkligen brinner för domarna och som är beredd att lägga den där tiden. Och det som jag är lite inne på, storspelare som blir tränare blir sällan väldigt bra tränare, för de har liksom oftast haft sin karriär på något sätt, och det känner jag med Rönnmark också. Jag vet inte om han liksom vill underkasta sig för att ringa den här 25-30-åriga huvuddomaren som är liksom ledsen efter en dålig match och sådär. Jag tror inte han brinner tillräckligt mycket för, utan där skulle jag vilja ha in någon som verkligen ser det här som, det här är fan min chans att liksom göra ett bra jobb och göra lite karriär, och jag är beredd att liksom jobba 24 timmar om dygnet under säsong för att det här ska funka, även lite efteråt. Det är ju så de här, men att titta på hur tränarna och SHL-lag, vi kan ju säga mycket om kvaliteten i SHL, det kan vi absolut göra, men de är ganska noggranna när det gäller att förbereda sig off-season och även efter matcher. Man går igenom alla matcher på video och man tar upp sekvenser och allting. Jag förväntar mig att vi har en domarkår som går i takt med hur lagen agerar och förbereder sig, för det som jag säger, det är inga amatörer. Det där, nej, utan det är proffsdomare.
Men problem också är ju då att vi ser att de börjar sluta då, några av dem, att de tycker att nej, jag kan få andra jobb. Mm. För de är ju ganska skickliga. De är ju ledare, de här killarna. Det här är ju liksom alfahanar ut på isen. De sköter ju en hockeymatch. Mm. Så de är nog ganska attraktiva för arbetsmarknaden också i bra positioner där ute. Tellan, du jobbar ju som proffsrekryterare. Gör du inte det också?
Mm.
Ja. Vem skulle du vilja rekrytera till tjänsten som Rönnmarks högra hand, så att det blir frid och fröjd i hockeysverige?
Oj, vilken fråga. Vem ska vi sätta där?
Vem tror du skulle passa bra där som liksom gör att det blir frid och fröjd och wow-upplevelse över domarsverige?
Mm.
Vi måste ju också rekrytera fler.
Ja, men alltså det där tycker jag är så svårt. Det där tycker jag är jättesvårt. För det
ska vi inte ha en domare.
Nej, jag tycker inte att vi ska ha ett namn i första hand. Jag tycker vi ska ha en jävligt duktig, kompetent person. Och där måste man nog känna domarskrået inifrån, tror jag, för att kunna hitta det. Det är lite grann som en tränare ibland, kan jag tycka, med SHL-klubbar. Att man väljer något namn som är ledigt liksom, eller som har varit i branschen tidigare. Man går liksom inte riktigt till botten med och letar efter det här riktigt genuina namnet.
Jag har ett bra namn. Mm. Han är arbetslös. Han är ungefär jämnårig med dig, Tella. Han är påslagen hela dygnet, det vill säga han blir aldrig lugn. Han älskar att utveckla sig och gå vidare och uppdatera sig och sådär. Och sen har han ju alltid haft synpunkter på domarkåren, så att nu har han ju chans att påverka. Per Lidin. Jag skojar inte. Jättebra namn. Tycker han är bra ledägarskapen också. Tellan.
Ja, det lät ju bra där.
Jo, det är klart att om du, ja precis, ja, nej men alltså det är ju alltså visst, om man har råd att ha två domarchefer, jag tycker att det finns ju andra saker man kanske ska prioritera för, att två domarchefer, det är ändå ganska stor kostnad för klubbarna.
Och, men vi kanske har satt oss, hockeyfamiljen kanske har satt sig i en sån situation.
Och då kan det vara ett bra namn, absolut, om man kan ha en domarkompetens, ha råd att ha en domarkompetens också där vid sidan av Per. För hur den är, även om man kan ha pratat mycket med domare och så genom åren, så har han liksom inte varit inne i den världen och liksom riktigt vet vad det innebär. Så jag tror nog att det kan vara svårt att, om man själv ska ta det ansvaret och hantera direkt. Men
jag tror han skulle orka, för att du vet ju han är, det är ju energi utan ens lika. Han skulle orka prata med Putt och öl,
absolut,
och,
absolut.
Och Vinge och allt vad de heter, att liksom fråga hur var matchen, vad kände du och vad sa du när det där hände och sådär, liksom. Och det tror jag han skulle, då är han ju fortfarande med, för han ville vara med i hockeyfamiljen.
Ja, du har haft mycket sämre förslag på annat, Thomas, det här kan jag ändå tycka liksom är, finns någon relevans.
Och ni satt ju som två alltså fågelungar i en holk här när jag frågade ett namn, så att säga.
Frågan kom ju så här snabbt också, vi var inte riktigt beredda på det här.
Hela natten, precis,
Nej, men ska vi ha ett manus, ska vi sitta och gå igenom en replik, då får vi sitta och träna en vecka innan varje.
Ja, men du vet ju alla frågor.
Så du har ju tränat. Vi får tänka på den.
Nej, men det är väl okej.
Vi avslutar domargate och vi kan väl säga att den här säsongen rivstartade. Men nu undrar vi hur den här säsongen slutar. Vilket lag vinner SM-guld den här säsongen och varför? Jag tänker börja bara för att inte ni ska säga samma sak.
För att du har skrivit manus eller?
Så det börjar, exakt, jag har skrivit manus här, så att säga, så inte ni bara liksom kopierar mig och tycker likadant. Och jag tror att Växjö vinner.
Kul svar ändå.
Ja, fast det är ett seriöst svar, så att säga, liksom då. Och jag baserar på att jag tycker inte de har tappat så mycket. Pengarna finns. Man har kvar tränaren som vet hur man vinner, hur man går hela vägen. De har alltså vunnit SHL 2 år i rad. Ja, de har tappat Rosén och fantastiska Elias Pettersson. Förstärkt med Burström på backen för att behålla Joel Persson. Man har helt bisarrt nog samma målvaktsstyrka efter att man har vunnit elitserien, krossat allting i slutspelet, så är Andrén och Fast kvar som målvaktsduo. Det kan inte ha skett många gånger senaste 10 åren att ett mästerlag får behålla båda målvakterna, för de brukar alltid åka till KHL eller NHL eller Schweiz. Så att i min hockeybok just nu, i slutet av augusti, så är Växjö det bästa laget. Abris, innan du kommer igång så vill jag att du ska berätta utförligt för våra lyssnare. Sitter du och slår tärning när du bestämmer vem som ska vinna SM-guld? Eller hur går det till vägen när du når fram till ditt Växjö, om du förstår vad jag menar?
Ja, det kommer närmare och närmare att slå tärning faktiskt. Det gör det. För jag tycker att det blir jämnare, som jag var inne på tidigare. Jag tycker att spelarbudgetarna blir allt mera lika varandra. Så att slagstyrkan på laget...
Du kan inte jämföra Mora och Timrå.
Nej, men jag skulle komma dit att 13 och 14 är fortfarande i en klass för sig när det gäller låg spelarbudget. Men om du tittar på lag från lag 12, Örebro, Brynäs, om vi tittar på förra året, där jämför det med Växjö och de här lagen. Jag lovar det skiljer inte så mycket.
Vad skulle du uppskatta att de dyraste lagen i SHL ligger på för spelarbudget per säsong?
Ja, men runt 45 miljoner skulle jag gissa på.
Är det mer tränare och sånt också?
Det är lite olika om man räknar naturligtvis då. Det har jag inte 100, men de flesta har ju i alla fall med någon tränare i alla fall i budgeten där då.
Vi kommer tillbaka med det här med budget och löner lite senare, men då har vi i alla fall...
Nej, men alltså det som jag är inne på, att det är klart att man sitter och analyserar och tänker, men
hur analyserar
du? Du har ju transferfönster som stänger 15 februari till att börja med. Du vet ju inte, du har inte en aning om hur trupperna ser ut 15 februari kontra nu. Du får sitta och gissa vilka lag brukar kunna förstärka, vilka lag brukar kunna hitta bra förstärkningar, vilka lag brukar vara angelägen om att förstärka och så vidare. Och så
vilka
vidare.
Kan förstärka.
Och vilka kan förstärka. Du har ingen aning om hur skadebilden kommer att se ut, vilket jag tycker har blivit för varje år som går, så tycker jag att det blir mer och mer utslagsgivande, också beroende på att lagen är så jämna. Tittar man på de här lagen som har haft HV till exempel förra året, för att ta ett exempel, så tror jag de här bitarna kommer att bli mer utslagsgivande än vad det har varit tidigare, just för att det är så jämnt också.
Men hur baserar du just nu då, i slutet av augusti, vilket lag som du tippar vinner SM-guld?
Ja, men det är ju lätt att tippa Växjö som, alltså nu pratar vi SM-guld, jag tippar att Växjö ska vinna serien, jag har faktiskt tippat Djurgården som ska vinna SM-guld.
Och hur kommer du fram till att du tror att Djurgården ska
vinna
SM-guld?
Ja, men någonstans tycker jag att det finns en hunger där som, alltså driv på något sätt, och man har liksom fått lite hugg på det här nu, plus att jag tycker man har Europas två svenska absolut bästa svenskarna i Europa, ska jag säga då, med Enqvist och Jakob Josefsson. Och då kommer nästa fråga, får de vara hel? För det är ju jättefrågetecken på dem där, både med Enqvist huvud och Josefssons kropp. Så att det är också något med väger in. Men säg att Djurgården får vara, spela med det laget som man tror, i alla fall under stora delar av säsongen, så tror jag att man blir riktigt, riktigt bra i slutspelet.
Och backsidan i Djurgården då? Tappar 30 minuter.
Ja, men jag har ju dömt ut Djurgårdens backsida i 4 år nu. Det har gjort varenda år sedan de gick upp i SHL. Och jag tycker att jag skrev min djupanalys om Djurgården idag. Och det är ju så. Man måste ju lyfta fram Stefan Nyman där. Han gör ju trots allt liksom guld av snudd på gråsten varje år. Därför jag har suttit med dessa djupanalyser och dömt ut Djurgårdens backsida varenda säsong, skulle jag vilja påstå, sedan de kom tillbaka till SHL. Och den är inte lysande, men den klarar sig helt okej i SHL. Liksom, när man ser slutresultatet så har han fått ihop det på något sätt ändå, så att det går bra. Nu har Djurgården också tyckt ett mycket enklare spel som inte ställer samma krav på
tydligt spel.
Ja, tydligt spel och ganska inte så där jättemycket pucktransport av backar och så vidare. Så att, nej, det kommer nog gå helt okej. Jag menar, Ahnelöv hade ju varit jättefint att fått in där istället. Robin Norell är ju inte riktigt Ahnelöv-klass tycker jag då. Så att det hade ju varit kanske den här sista pricken som jag tycker hade gjort dem ännu starkare då. Nu vart
det
inte så.
Jag skulle vilja se Odoja där tillbaka. Det vore rätt häftigt alltså. Med hans träningskapacitet och hur hårt han tränar fortfarande. Han fortfarande brinner för hockeyn liksom. Så att,
du känner ju Odoja lite ett helland. Men tror du att det är rimligt att John Odoja, 2 Stanley Cup-titlar, 35-36 år, alltså några år äldre än Enström, och Enström, du vet, Öviksgrabbarna, de är lite mer hemkära än vad kanske stockholmarna är, så att säga. Det är inte lika intressant, tror jag, kanske för stockholmarna att avsluta i sin klubb då, så att säga, liksom. Men tror du att Odoja kan spela i Djurgårdsresten den säsongen?
Ja, men definitivt, han har ju speeden och alltihopa som krävs för att spela Djurgårdens hockey också. Han är veteran, vad du kollar på Djurgårdens backsuppsättning, så krävs det, tror jag, någon till lite mer äldre spelare som kommer in, tycker jag personligen. Sen har det ju, går det ju rykten om att han vill till Schweiz och sådana grejer, men
inte så lätt som back och få, alltså defensiv back och få jobb i Schweiz eller?
Nej, precis, och jag tänker att just med det sättet han tränar på också, som Djurgården vill få fram, de vill ju få fram det här hur man är, hur man liksom spelar i NHL, hur man tar sig dit och hur man behöver liksom föra sig och äta och sådana grejer, då är han ett typexempel på hur man ska vara liksom. Perfekt, dricker inte och sådana grejer.
Nu har du hört hur Abris, och jag kan ju liksom sätta karbonpapper på hur du har resonerat när du tar fram någon som ska vinna den här säsongen. Det är ju så man kollar på spelare in, spelare ut och sådär. Så att, och det är väl det som Abris har baserat Djurgården på, och jag tror i Växjö. Men vilket lag tror du kommer bli det bästa laget i Sverige kommande säsong?
Ja, men jag är lite inne på samma, att det kommer vara extremt jämnt. Jag har ju liksom Djurgården, Frölunda, Färjestad, HV, Skellefteå och Växjö som toppen liksom. Någon av dem kommer ju vinna definitivt. Sen är det några lag som kommer halka efter lite grann. Men jag tror faktiskt på HV71 i år faktiskt. Jag ska se lite emot er. Jag vet att jag läste din artikel här om lite målvaktssidan som är lite under kritik. Gunnarsson tycker jag har spelat extremt bra i slutspelet förra året. Klä fram första året när han var i Malmö, när Oskar gick sönder helt, så fick han leda ett helt lag hela året när de liksom försökte bara hänga sig kvar. Och det är lite samma position som jag hamnade i med Djurgården första året när jag kom tillbaka. Det är liksom, det är extremt tufft. Man har egentligen bara som mål att hänga kvar i SHL. Så att jag tror att han är redo. Det enda som kanske talar emot är att han är från trakterna där. Och det kan vara lite mycket familj. Ja, lite mycket familj och sådana grejer i närheten. Så att sådana grejer kan vara tufft.
Men varför talar det emot att man spelar på sin bakgård?
Därför att man får alltid svara på frågor var man än går. Det är alltid någon som känner igen en om man ska gå på och käka på restaurang eller vad som helst. Mm. Är man i en annan stad eller är man utomlands eller vad som helst, så kan man vara lite mer ensam. Man behöver inte svara.
Men det är många bygdens söner där i, med Törnberg och
jo,
hela
det.
Gänget där i
HV. Liksom. Men det är extra mycket press just på målvakter. Vi pratar om domare, att det är mycket press på dem. Men målvakter är också extremt mycket press på. Liksom.
Men hur gjorde du när du kom fram till att när du satt på kammaren igår, att jag tror att HV blir Sveriges bästa lag? Hur nådde du fram till den slutsatsen?
Nej, men jag började ju bakifrån och titta på vad på
målvakten som valet är.
Ja, men visst, det är lätt att ta Växjö. De har ju extremt bra målvakter båda två.
Det är inte lätt att ta Växjö. Det är tuff analytisk förmåga att komma
ja,
fram till det.
Nej, men så är det ju. Jag menar, där har vi också en målvaktssituation som vi kan prata om senare. Målvakter igen direkt, ursäkta. Ja. Men jag tycker att de har gjort bra värvningar. Jag gillar ju Ljung jättemycket. Han brinner ju till liksom. Jag spelar med han mycket själv och det finns många andra spelare som jag tycker är bra. Jag tycker de har gjort bra jobb när de har värvat.
De har ju dammsugit på något sätt liksom lite eliten av svenska hockeyspelare. Jag tänker på Ljung och Nisse Andersson där. Mm. De är ju liksom lite sitt prime och de kommer ju aldrig lämna Sverige.
Mm.
De kan ju spela 7 år till nästan i HV71. För de kommer inte bli NHL:s proffs och jag tror att de är lite för dåliga för att bli KHL-proffs då.
Mm. Ja, men jag tycker det blir smarta värvningar. De tar hem folk som har varit där tidigare, som brinner för klubben och såna grejer. Så att, nej. Jag går emot det och säger HV då.
Ja, men det är bra. Som är rätt. Då har vi alltså Växjö, Djurgården och HV. Det laget som slutar sist av de här tre lagen i grundserietabellen här i mars. Den som har röstat på det laget, vad ska han få för straff då?
Ja, nu måste vi skilja på. Alltså, vi pratar SM-guld nu va?
Ja, Sveriges bästa
lag. Ja, men inte tabellen då eller?
Nej,
inte
vem
som vinner serien.
Lag.
Ja, nej. Sveriges bästa lag. Den som åker ut först i slutspelet, säger vi då.
Så kan vi väl säga.
Ja, för jag tippar Växjö i serien.
Nu kan ju vara att alla tre lag åker ut i kvarten och då är det svårt.
Jo, men då får vi väl sätta på stumstruten allihopa.
Kan vi inte slänga ut den frågan på sociala medier då? Så får vi se vilket straff vi ska få.
Ja, men kan vi göra, absolut. Tyck till på hashtag hockeystudion då.
Mm.
Och hashtag då, ja, ni får googla om ni inte vet vad det är för någonting. När vi, som sagt var manus, vi försöker ju prata ihop oss inför varje program och då var det, alla tre ville prata om öppna löner i SHL och ja, vi kan väl ta i hockeyallsvenskan då. Vad är öppna löner? Det här kommer av att Anders Forsberg, sportchef i Mora, gick ut en TT-intervju och sa att öppna löner är bra för svensk hockey. Men Tellan, vad är öppna löner? Vad menar man med det?
Ja, men att man ska kunna se vad alla pengarna går till. Och vad till spelare och bonusar och sådana grejer. Och jag tycker det är jättebra. För jag menar, som sponsor, om man chippar in massa med pengar så vill man gärna se vad de här pengarna går till. Och till vilka typ av spelare. Och sen tror jag att det blir både bra och dåligt för spelarna naturligtvis. Och sådär. Men jag tror att i slutändan så kommer det vara bra, för att då kan man jämföra sig mot andra spelare och man ser att man ligger bra till och man ligger dåligt till, och sportcheferna kan, jag tror att de flesta har nog bra koll ändå på vad folk tjänar, men just mediemässigt och för fans och sådana grejer, så att, och jag menar, ni vet väl också det, så fort man lägger ut någonting på Aftonbladet, vad är det som klickar mest liksom, vad folk tjänar liksom. Folk tycker att det är jättespännande.
Emil Langnelius där älskar ju sina pluslistor, inkomstlistor, de säljer ganska bra. Jag såg att vi hade en domarlista vad domarna tjänade. Jag tror den sålde nästan 50 stycken i plus här på någon dag. Och det är ganska bra. Så att det finns ett intresse att veta vad grannen tjänar. Så är det ju. Men
this episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Inte det otäckt för hockeyspelaren att det står precis bredvid sin statistik vad man tjänar. Är inte det liksom, om vi pratar ohälsa i samhället, är inte det här ett incitament till ännu mer ohälsa?
Varför ska man skämmas för vad man tjänar?
Det har jag är i Sverige.
Ja, jo, jag vet, men i alla andra länder så är det ju det. Har ju
fast det är ju bara USA och Nordamerika som har offentliga löner.
Ja, fast KL kan man få reda på ganska lätt också, det är inga problem.
Okej, okay. Är det inte lite killgissning där?
Nej, det går att prata. med folk, okay. Så det är inga problem. Om ni vill få reda på det, så det löser sig. Men jag förstår inte riktigt vad man ska skämmas för, om man tjänar mycket pengar eller om man tjänar lite pengar liksom.
Så du vill ha, om vi kallar för öppna löner, officiella löner, det vill säga att hockeysupporten kan gå in på en databas och kolla vad Jakob Josefsson fick i lön av Djurgården.
Ja, precis. Jag skulle vilja veta, om jag chippar in 4-5 miljoner i en klubb, så skulle jag vilja veta vad pengarna går till också.
Ja. Klarar den svenska hockeypubliken av det, eller blir de inte bara förbannade på om någon är så kallad överbetald?
Jag tror att många har fel på vad folk tjänar också. Jag tror att många fans tror att vissa hockeyspelare tjänar mer än vad de gör också. Definitivt. Ja. Jag tror att flera tror att de tjänar upp mot 400-500 000 till exempel.
Vad tycker du, Abris, om man inför en databas med, där man kan kolla, söka på vad spelarna i våra högsta serier tjänar?
Det är ingen fråga som jag går riktigt sådär igång på, som jag känner att jag brinner starkt för.
Den kommer ju var tredje år tillbaka.
Absolut, men jag kände också att oj, vart det här sån snackis nu? Det här känns ju som att en fråga, precis som du säger nu, det här känns ju som en fråga som var uppe på tapeten. Liksom, det kändes som att det var första gången någon bara dryftade här, att det var liksom hur stort som helst. Jag kände mer att bara, jaha.
Det är bevis på att det är ett hunger efter hockey.
Ja, precis. Men alltså, för min del, jag är ju lite grann i branschen och kan ju ganska lätt ta reda på i stora drag vad alla tjänar. Så för mig känns det inte som någon sån här jättedramatik om jag får reda på lönen eller inte. Men om det finns ett behov där, och om det liksom är enligt lagligt genomförbart och på sådana sätt, så vore väl det kanske en extra krydda för SHL. Och det är som Forsberg vill ju det här, för det sätter ju också lite fokus på sportcheferna. Jag menar, Mora kommer kanske sist eller näst sist i år och kommer säkert att få en hel del.
Han är nog lite förbannad på när han märker på vad de spelarna har varit intresserade av, vad de får i slutlön hos andra klubbar.
Och då är det ju också ett sätt att man bedömer då kanske man bedömer sportcheferna annorlunda. Om du har en budget på 30 miljoner eller om du har en budget på 45 miljoner, då ska man väl också förvänta sig ett annat resultat naturligtvis. Så det är väl lite grann det han är ute efter. Hade han suttit i HV eller i någon annan högbetalande klubb, så hade han kanske inte alls varit lika nyfiken på öppna löner. Det är ju som vi har varit inne på tidigare. Man är ju sig själv närmast i den här branschen, framförallt i svensk hockey. Så att det är ju lite grann därför också. Men det är väl en relevant parameter att ha med, kan jag tycka, att man bedömer lag och sportchefer utifrån hur mycket pengar man har att handla för. Nu vet väl vi, både du och jag och ett visst del Tellan också, ungefär att Mora har en betydligt mindre budget än vad topplagen har i SHL. Och det gör väl också att vi har det med i vår bedömning av deras resultat.
Sen är det ju svårt att jämföra lönerna lite. Vi har ju extremt många importer i svensk hockey.
Ja.
Och de har ju, kanske Tellan du kan fylla i här, om man ska värva en spelare från Kanada, hur funkar det då när man skriver kontrakt med dem? Jag tänker på om du är lite mer bevandrad, eller de kan hjälpa oss lite här, men när man får en bonus utbetald utomlands, så det skiljer lite från att anställa Marcus Ljung exempelvis.
Nej, men ofta så blir det så, de har ju korttidskontrakt också, de kommer in i september också, det är ju skatteskäl alltihopa för att få tillbaka. Det vet man ju bara om man fick sparken från KL och man fick frågan om man kommer tillbaka till Sverige igen. Alltså, rent ekonomiskt så är det inte försvarbart.
För det blir dubbelbeskattning.
Dubbelbeskattning och sådana grejer. Så det är därför folk inte kommer tillbaka. Då kanske man väljer att spela i Finland i några månader. Sen när det blir nytt år, då kan man komma tillbaka. Så.
Lex Högström där, ja.
Precis. Så att, men det är extremt vanligt.
Men det innebär ju så här, att om jag bara fyller i här, att när, om vi säger att HV då, som förmodligen pröjsar ganska bra för Marcus Ljung. De värvade honom från en från en konkurrent i SHL och de ville verkligen ha honom. Då får de betala relativt ganska mycket plus sociala avgifter och allting, så att säga. Så nu ska jag inte, eller vad tror ni? Vad tror ni Ljung tjänar i HV ungefär? Vi killgissar.
Strax över 200.
Ja, skulle jag säga också. 180-190.
Ja, någonstans runt 200.
Ja, och så lägger vi på sociala avgifter och så vidare. Va? Jämför då med om Johan Hult och Davidsson skulle värva en kille från Austin Ortega som gick till Växjö här nu från Nordamerika. Då kan de betala ut en bonus i hemlandet och ha ganska ha ganska låg månadslön och ha en sign-off, det vill säga en bonus, en säck med pengar han får när han lämnar Växjö då, eller HV71 i det här fallet då. Och den slutsumman för Ortegas lön då blir ju så mycket lägre än vad de tvingas betala för Ljung här för flera år då. Och det är det som gör, det är lite orättvist liksom att jämföra det här.
Och det är det som gör att jag tvekar lite grann det här, är ju den här liksom, vi har ju den här avstängningsböterna som vi har sett så många så här parodiexempel på, va, där vi har liksom utländska spelare som har fått böta mycket mindre än svenska på grund av att de har den här sign-on-bonus. Så frågan är om vi skulle få till ett system där verkligen alla löner är så som de verkligen är. Jag tror tror inte riktigt det. Och då känns det som att det spricker lite grann också.
Antingen ska
det
vara i kontraktet.
All by the book, ja.
Om vi ska utbilda våra lyssnare, vad är topplönen i SHL? Vad känner de bästa spelen i SHL-tällan?
Det har jag dålig koll på, men jag vet att det var några spelare i Frölunda ett tag som tjänade 350-400, kommer jag ihåg. Men det ligger väl där någonstans med sign-on och såna grejer, det tror jag.
Ja, jag skulle säga precis som Tellan gör där, runt 350, vet, tveksamt om någon uppåt 400. 350 hörde jag på Palusha i Örebro, ungefär någonstans där runt
350 000
i månaden, ja. Ja, precis. Så det har väl funnits spelare till och från som har legat runt 300-350 i alla fall. Och sen, men då pratar vi 12 månaders kontrakt. Det är viktigt att skilja på det också då. Så att då lär man slutet på 12 månader så att det blir lika för alla där. För det finns ju säkert utländska spelare som har kommit in på 7-8 månader som kanske haft 500 000 i månaden under 8 månader.
Lavak i Linköping vet det på 6 månader. Var väl uppe på 650 om man tänkte på att det var 6 månader
ja,
då.
Så ja, men räknar man
men
på
sen blev
ju
hans kontrakt billigare kanske än vad Sebastian Karlsson hade i samma klubb bara för att han har 12 månaders kontrakt, sociala avgifter.
Ja, men precis. Om du räknar på 150 000 gånger 12 månader och sociala avgifter så kommer det upp i ganska stora summor där också.
Vad är snittlönen då, Tellan? Uppskattar du i SHL?
110 någonstans.
Okay. 80 var den för några år sedan. Då har de gått upp alltså.
Jag tror att det skulle hamna. Det stiger ju hela tiden när folk byter mycket. Liksom. Jag vet ju liksom att det var några spelare från Djurgården som gick som fick betydligt mycket mer betalt i andra klubbar också. Så att, och inte bara
tänker på Ljung och Linus Johansson. Ja,
även om inte alla pengar har gått från TV-avtalet till löner så har ju naturligtvis en del av det gått i. Och det har ju naturligtvis gjort att det har trissats upp lite grann lönerna. Och det är just den här typen av spelare som vi pratar om. Som du var inne på, svenska spelare som är i rätt ålder och som kanske inte är superattraktiva utomlands. Marcus Ljung, Niklas Burström, den typen av spelare. De är ju viktiga att ha. För det kan ju vara jättekul att ha de här unga killarna som Rasmus Dahlin och de här i en säsong. Men de är ju borta snabbt. Va? Så man ska inte underskatta värdet av att ha de här spelarna som är lite för dåliga för att lockas till toppliga. Men toppklass i SHL. Så att de spelarna är ju lite huggsexa om.
Vi har ett nytt kontrakt med dig, Tellan, och då har du fått inskrivet en klausul där att du ska prata målvakten minst 15 minuter per program.
Ja, det var mitt krav faktiskt.
Precis, får jag med här. Och idag så ville vi att du skulle liksom ranka, du får välja hur många rankar, men de bästa målvaktsparen i SHL. Du får välja om det är 5 eller 3 eller 2 eller 4, det är helt okej. Men vi vill ha en lista och du ska börja från, ja, inte plats 1, det blir ganska tråkigt om du skulle säga plats 4, utan börja med den lägsta platsen då, sen går du. Du fattar dramaturgin här,
ja,
väl?
Jag fattar, ja, exakt, men ja, då ska vi, jag har faktiskt en målvakt som vi har pratat om redan, som jag tycker är bäst. Två stycken som jag tycker är intressanta. Så jag vet att du vill ha 1, 2, 3 här nu.
Nej, jag vill ha 3, 2, 1. Så.
Ja, nej, men då börjar jag med, vet du,
bronsplatsen.
Ja, bronsplatsen. Då säger jag HVs målvaktsuppsättning då faktiskt. Jag tycker den är jättespännande. Sandström har mycket kvar att ge. Jag ser någon potential. Han skulle behöva kanske få ordning lite grann på skallen liksom. Men han har ju mycket i sig liksom. Så får vi se hur det blir med. Nu har han fått jobba med ny målvaktstränare under längre tid och se hur det går liksom. Och om det passar han bättre. Sen har de ju även Adam Åberg som är extremt talang, som spelade några matcher förra året som är i Oskarshamn också. Som är extremt duktig, som kanske till och med kan få chansen att spela några matcher i år också. Jag vet inte om han får komma tillbaka i och för sig på lån, det har jag faktiskt dålig koll på. Men ja, HV ser bra ut under längre tid på målvaktssidan.
Vi får säga Adam Åman där och så slipper du en massa
skit
mail
på Instagram.
Ja, precis. Ja. Men det är intressant.
Och det är lite fascinerande för att du tycker ju att HVs målvakt är inte håller så hög klass.
Ja, jag känner mig lite orättvist utpekad. Därför var det väl inte riktigt så jag skrev. Så att det finns ju lite tveksamheter har ju funnits där själv. Jag skrev väl ungefär exakt det Tellan sa. Att Gunnarsson har väl egentligen aldrig gjort någon besviken. Utan han har ju matchat riktigt bra målvakter under de här åren. Däremot är han ju relativt oprövad på den här nivån. Han har ju inte varit med så länge på det. Men de här 2-3 åren som han har varit i hetluften så har han gjort det väldigt bra. Och sen hade han ju en liten sväng till AHL där, som man vet ju aldrig liksom status när de kommer hem i förra året och så. Men han har ju aldrig gjort någon besviken liksom sådär. Så att det är svårt att döma ut en sån målvakt. Utan jag tycker att han har hela tiden levt upp till de förväntningar man har haft.
Han är stabil. Alltså, han är stabil. Sällan dålig och sällan liksom riktigt, förutom i slutspelet sist.
Jag måste faktiskt läsa upp här vad jag skrev om honom. Man kan ju tycka tycka att det ser lite tunt ut, att det finns frågetecken runt båda. Å andra sidan imponerade Gunnarsson förra säsongen, inte minst i slutspelet för Malmö. Det går att lyfta fram hans relativt magra erfarenhet av kontinuerligt spel på den här nivån, men på senare år har Gunnarsson verkligen tagit chansen när han har fått den och matchat betydligt mer etablerade målvakter. Finns ett lugn och konsekvens i hans spel som jag gillar.
Nu ska vi syna,
det var väl ingen sågning?
Ja, men synd att vi inte har en videopodd nu, för nu du har liksom, man ser dina veck i pannan är som Grand Canyon och jag såg
minisågningar.
Ja, blodådrorna här på underarmarna är som det är som boaormar.
Jag måste
som
försvara mig när ni trycker in mig i hörnet. Ja, men det är ju inte så mycket. Så det måste vi väl hålla med om.
Abri sågar HVs målvakter.
Ja, men jag tänker på 2-3 år. Jag jämför ju liksom med...
Silverplatsen då, Dellan?
Ja, men jag tycker ändå Poggio och Kolpanen är sjukt spännande. Jag tycker att de fick... De lyfte faktiskt Rögle i slutet av förra året också. Inte bara Abbots, utan jag tycker att deras spel på slutet gjorde att Rögle blev stabila. Visst, de gjorde mer mål framåt och sådana grejer också, men som det läckte i början av förra året var tungt att se. Det var jobbigt.
Finland blev skadad och Kruses kanske inte var mogen för.
Nej, han var inte riktigt mogen. Och sen var det som det var där och sådana grejer. Och sen
men du, det är ju två förstemålvakter. Hur funkar det där? Som också kommer från...
Ja, det är också
alltså inte svenskar, utan man kommer utifrån och ska spela upp sig till kanske NHL eller KHL.
Mm. Nej, men jag tycker att det är jättespännande konstellation. Och jag tror att jag menar, i NHL så är det definitivt så att det är väldigt många målvakter som är väldigt jämna i många lag. Inte bara liksom att vissa lag har ju naturligtvis en etablerad toppmålvakt, men många lag har målvakter som är ganska jämna och spelar båda två. Så att jag tycker det är ganska spännande.
Ska du såga Rögles målvakten också?
Nej då. Nej. Det är, de har ju valt att lacka ganska mycket pengar på målvaktssidan. Det är ju också en sak man får väga in i de här sakerna. Både Kolpanen och Pogge är ju relativt dyra, så att det har ju Rögle valt att lasta in någonting. Och det gäller ju att få full utdelning där också på det. Men det är väl två stabila målvakter. Jag hade inte haft dem på topp tre, men det är en annan sak.
Och att Kolpanen fortsatte, alltså han blev ju skadeskjuten på träningen där, kommer vi visa bilderna på vår sajt, och man trodde ju liksom var game over, men nu är han tillbaka liksom. Och så här, det är intressant hur det kan förändras.
Nej, men jag vill ju göra lite annorlunda, för jag visste det har varit lätt att ta Oscar Hasselfeldt och Nils Torp liksom, men båda har ju varit extremt duktiga målvakter, men de har ju varit lite skadebenägna på slutet också, och i år är det extremt viktigt att båda är bra också om Malmö ska liksom ta sig vidare i slutspel och såna grejer. Men,
det är ju inget snack om att det är ett bra målvaktspar. Alltså, de har lagt mycket pengar där och det är ett bra målvaktspar. Så jag tror de känner sig väldigt trygg där. Och jag tror som du, liksom 32 på ena målvakten, 20 på andra. Det är väl där någonstans vi börjar närma oss med idealet nu i SHL. Vi ser Kilpelainen och Engstrand kommer uppåt 42. Så de orkar inte riktigt hålla den nivån. Så att...
Kan vi få en trumvirvel?
Det var dålig. Jag hör inget.
Jag vet inte om det hörs. Men vi har guldplatsen.
Ja, fast Andrén har jag naturligtvis. Jätteroligt.
Kopiera mig där.
Ja, alltså. Kopiera dig. Nej, men det ska faktiskt vara kul att se. Där är ju liksom kul att se om Andrén kan ta över första spaden i år. Faktiskt.
Får han det? Om vi pratar med löner,
ja,
och allt.
Ja, det är om han, vet du, om de vågar sätta han som första keeper.
Ja, i klubb som Växjö tror jag faktiskt gör det. Liksom. Mm. Så jag tror att för Evertsson och även Hallam, det handlar om att vinna. Liksom. Och de spelar de som är bäst. Det tror jag inte de har minsta problem, utan det handlar om att leverera.
Ja, jag skulle nog vilja se han från början och se hur han tar och liksom tar med laget i början av säsongen här och leder dem. Se om det funkar. Liksom. Eller om det var någon grej som bara hände i slutspelet, han blev het liksom.
Ja, vad tror du?
Ja, framförallt så blev han fast skadad, så det var ju Andrén som var tvungen.
Precis, och jag menar, det är alltid lättare att komma in om man bara blir inkastad i någonting liksom, för då behöver du inte tänka. Nu blir det liksom så här, om man ska leda ett lag så blir det en helt annan mental påfrestning. Så att, nej, men jag hoppas nästan att han får spela lite grann mer i början och se om man kan leda det här laget, för jag menar, han är ju kontraktsår också, så det är så här, ska de ge han ett nytt kontrakt eller ska de skicka vidare han någon annanstans?
Men du har ju varit lite samma sits. Du slog ut Thomas Öström en gång i tiden. Hur funkar det?
Och sen
kom
ju Mantas Adam på slutet av min karriär.
Ja, precis. Ja, och konkurrera bort dig. Men du spelade ju hyfsat många matcher ändå.
Jo, det gjorde jag ju sista året.
Men hur blir det ett omklädningsrum? För målvaktssituationen är ju speciell. Det är bara en som kan stå. Hur blir det när det kommer den som ska vara backup-målvakt? Det var ju liksom givet. Viktor Andrén är ju backup till Viktor Fast. Hur blir det då? För Fast är ju en vinnarskalle. Jag vet ju att det är svarta ögon. Han ska vinna. Han ska stå. Han var nästan tjurig på hockey-VM för två år sedan när Henrik Lundqvist kom in och stod, så att säga. För jag såg på honom, han fast ville stå också. Men det är ju kört när Lundqvist kommer. Du vet ju själv, du har ju varit på massa VM och OS, så att det spelar ingen roll hur bra du är. Lundqvist ska stå.
Men där får man ju se hur de har förmedlat det för Fasta. De kanske vill att han ska bli en mer mentor för Andrén också nu på slutet också.
Men han vill väl inte vara mentor, han vill väl stå.
Men han är, hur gammal är Fasta? Han måste ju vara 35-36 också. Han kan inte spela i all evighet liksom.
Nej, fast så tror jag han lägger av om han ska vara. Eller alltså, du har ju varit extremt skicklig och snäll och varit mentor för Mantas och Adam här. Men det är väl klart att Fast vill stå så att säga.
Liksom. Ja, han kanske ändrar sig också. Jag vet inte, jag känner inte Fast så tillräckligt bra.
Nej, det ska inte jag heller.
Utåt sett så har man ju alltså det känns ju lite Henke Lundqvist-duk på Fast. Han vill ju stå liksom. Det är hans liv att stå liksom i mål. Sen är det ju en superbra kille så. Men jag håller helt med Thomas där att han är ju liksom, jag vet i Moskva där när han var där när han inte fick stå. Jag försökte få tag i honom på någon läktare i Zagreb där det gick ju inte. Han var helt galen liksom. Så att, så att han vill verkligen stå.
Det är väl en jättebra
stå.
Egenskap.
Absolut. Och en jättefin kille. Alltså så. Men när det väl handlar om att stå matcher då vill han stå. Så det tror jag absolut att han. Och han har ju inte varit med så länge på elitnivå då, trots att han är 36. Han kom ju upp så sent, så han har väl bara gjort 10 säsonger
30,
kanske.
Han har 30 när han kom till NHL tror jag.
Ja, så han har ju max 10 säsonger på toppnivå. Ja,
kanske blir lite målvaktscirkus där. Kanske händer något.
Nu är det svårt att slå tällan på fingrarna eller målvaktskunskap då.
Men, jo, jag gör det.
Men vilket lag tycker du har bäst målvaktsstab?
Nej, men det är ju svårt att komma runt Växjö, så är det. Och Malmö, om Nilstorp är hel, vilket han inte är speciellt ofta, så är ju Malmös också jättebra, det måste man ju säga, om man tittar på lite gamla meriter. Och så. Sen tycker jag väl att jag gillar ju någonting med Skellefteå. Jag tycker att de gör det bra ofta där uppe. Christer Holm, där målvaktstränaren, inga stora gester, inga stora rubriker, men han jobbar bra där. Och jag tycker Lindvall gjorde det bra förra året, och jag tror att Mantas kan få det bra där också med ett väl fungerande försvarsspel som de alltid har. Så att Skellefteå är lite sån där dark horse för mig. Och är relativt billig målvaktssida. Det vill jag också lyfta fram där. Att det handlar lite grann också hur mycket pengar har lagt där. Jag vet att Mantas fick inte någon jättelön där uppe, och Gustav Lindvall har ingen. Jag har inte heller något. Jag skulle kunna tänka mig att de ligger kanske på 200 000 för båda målvakterna ihop i månaden.
Mantas signade dem tidigt.
Jo då. Och jag vet att Mantas har slagit personliga rekord i det mesta, så han är taggad för det här året. Han är extremt vältränad, har han sagt själv. Så att,
Nollan mot Luleå här i träningsmatchen för några dagar
precis. Så att, nej, han är nog taggad. Han har haft några år där det varit lite halvtufft med speltid, och hamnade väldigt konstigt i San Jose's farmalag där, hamnade på läktaren i slutet av året och såna grejer. Så att, även i farmalaget, så att han är riktigt taggad på att få spela mycket matcher.
Vi kryssar vidare på vår färd mot avslutningen av första programmet. Och SHL jämfört med Hockeyallsvenskan då, Abis, vilken serie tycker du är hetast just nu? Vi hade ju en övergång här i förra veckan som på något sätt blev en blockbuster förändring i svensk hockey. Tänker på Tobias Enström till Modo.
Ja, nej, men jag kommer fortsätta hävda att SHL är hetare. Så däremot så tycker jag att Allsvenskan känns intressantare nu än på flera år av någon anledning. Jag känner själv att jag har fått en sån där lite hockeyallsvenskt sug och
bevakar. Men det är inte på Leifbo och Emil att de liksom nästan indoktrinerar det här hockeyallsvenskan överallt?
Nej, men det är mer det här liksom att jag tycker att det är intressanta lag som är med och slåss där uppe. Jag tycker Leksand, AIK, Modo och kanske Södertälje och Björklöven är med där också. Jag har sagt det tidigare, kvaliteten sjunker alltså generellt i svensk hockey i och med att vi tappar så mycket spelare. Då tror jag att det blir ännu viktigare att vi har liksom levande serier, minst två i alla fall, med Hockeyallsvenskan och SHL där. Och där. För de här sakerna blir viktigare och viktigare, tror jag, med liksom det här med lite klubbkänsla och anrika lag och föreningar. Och så det tror jag kanske är viktigare än att man går in och tittar på den exakta kvaliteten på isen. För den får vi bara acceptera att den blir lägre och lägre i och med att vi tappar så förtvivlat mycket, mycket spelare som åker till andra ligor. Så
att, och jag skulle säga att Hockeyallsvenskan är uppe och nosar på SHLs intressenivå. Och det baserar jag ju på det du är inne på, att lite rätt lag eller fel lag, beroende på hur man ska se det, spelar just nu i SHL och i Hockeyallsvenskan. Du glömde Västerås, nämnde du inte?
Ja, absolut. De är kanske inte med och tippade i toppen.
Nej, jag vet, men det har hockeykultur, storstad, man pratar hockey.
Klassisk ishalslada, eller vad heter det?
Rocklunda som heter förr, nu heter det ABB.
Som
det
såg ut förr i tiden. Så det är lite mer.
Så att du har alltså 6-7 klubbar i min bok som är jättestora hockeynästen. Och jag undrar också vilket lag som har flest tv-tittare av Västerås och Växjö. Vad tror du, Tellan?
Oj. Nej, men
förstår jag menar?
Ja, jag förstår exakt hur du menar. Men det är nog inte omöjligt att det är Västerås. faktiskt. Det är extremt, det finns inte så mycket lag i närheten om man säger så, på samma sätt. Många kallar ju Växjö för köpelag liksom och såna grejer, så att, nej, men jag kommer ihåg själv att man har spelat mot Västerås i gamla Rocklundahallen liksom. Speciellt att komma dit var ju
speciell ståplats, lite rå, ja, lite rå stämning.
Det är väldigt många bra spelare som kommer därifrån liksom. Jag vet, du hade en intervju här senast med Tommy Salo, han slog igenom där i Västerås liksom. Så att, ja, nej, det, jag tycker det är väldigt, väldigt fina. Jag tror att det är extremt bra för Hockeyallsvenskan att det finns de här klubbarna. Då kan de liksom kräva lite mera pengar i förhandlingarna här.
Och nu är det värt ett kanske ett program, men det som kanske stör mig lite att när de har så starka varumärken, så jag hatar att säga varumärken, men starka klubbar, fina klubbar, många supportrar till de hockeyallsvenska lagen, att de inte har lyckats förhandla till bättre avtal för att få mer pengar till sin liga. Mm. Det gör ont i mig när jag märker. Sen vet ju aldrig hockeyallsvenskan vilka klubbar de har i sin serie, för att de bästa lagen kan ju åka upp till SHL. Och så vidare. Och lagen Södertälje har åkt ur, Västerås har åkt ur och så vidare. Man vet ju inte heller vad man har för klubbar. Det är ganska svårt. Men just nu så tycker jag lite jackpot med Björklöven, Västerås, Modo, Södertälje, Leksand och så vidare. Va? Det,
ja, men just att det är bra lag på de flesta ställen också. Så.
Men vilka serier går du igång på? Nu kommer du säga SHL. Men,
ja, det kommer jag göra.
Ja. Du följer inte Hockeyallsvenskan?
Jo, det gör jag lite grann. Nu har jag ju kompisar som spelar i vet du, Hockeyallsvenskan.
Vilka då? Vad är det för kompisar då?
Ja, Alén spelar ju i Södertälje och ja, sen Lundberg i Björklöven. Och
ja, just det.
Sådär, så att,
Varför gick Alén till Södertälje då? Liksom, Djurgårds tatuerad, Mr. Djurgården och sådär. Liksom. Då kan han tänka sig att spela i Södertälje? Liksom?
Ja, men han var inte säker på om man ville fortsätta spela. Det var ju så. Och sen kom väl han till insikt att han kände liksom att nej, jag vill fortsätta spela. Ja. Och då är det naturligtvis så att jag vet att flera andra SHL-klubbar var på honom lite tidigt och ville signa honom. Men då hade han inte bestämt sig riktigt än vad han ville göra. För han är ju viktig med familjen, att de skulle följa med och sådana grejer också. Då blir Södertälje väldigt praktiskt där, så man bor åt det hållet.
Sen tror jag väl det har varit svårt för honom att åka och möta Djurgården på Hovet liksom, om man spelar SHL, va? Så därför var det väl allsvenskan nästan som gällde på något sätt för honom. Jag tror att vi känner honom inte, men jag skulle känna att kanske han skulle ha svårt att åka in med en Frölunda tröja liksom på Hovet och möta Djurgården.
Jag vet att det var SHL-klubben som var intresserad.
Ja, absolut. Men det skulle jag varit om jag var sportchef i SHL också. Så att, och vi hade en sån typ av plats ledig. Som han.
Hur funkar det i ett omklädningsrum då? För nu, visst har han en Djurgårdstatuering allén, va?
Det vet jag inte.
Men jag tror han har det.
Ja.
Eller om man inte har det så ber jag om ursäkt. Jag tycker att han har haft, jag har sett det någonstans. Att säga. Men hur är det när man är i ett annat omklädningsrum då? När man inte företräder liksom, ja, sitt lag, om man säger så. Alltså sin...
Jag har inte sett det så många gånger faktiskt, okay. Om jag ska vara riktigt ärlig. I alla fall inte vad jag tänkt på liksom.
Jag vet en SHL-spelare som har Djurgårds tatuering som spelar i ett annat lag däremot.
Vem då?
Gustav Lindström.
Aha.
Urdjurgårdare.
Jaha, ju... Frölunda Lindström menar, som gick från Almtuna där.
Som gick från Almtuna där, ja. Så aha. Han har...
Men alltså, struntar man i sånt där eller pikar man den personen liksom?
Ja, men det är klart det blir pikar, det blir det ju liksom. Det blir ju att man får sätta upp lite pengar på tavlan när man spelar exakt mot dem liksom, när man kommer upp till Hovet och såna grejer. Men alltså, alla är så professionella, så det är liksom, det är inte så att man åker och missar liksom, för att man hejar på det laget. Det gör man ju inte. Däremot så kan man ju få liksom, pika säkert hemifrån om föräldrarna och såna grejer också är, och kompisar naturligtvis är extremt djurgårdare, så kommer man säkert få massa med sms och såna grejer, så att, ja. Nej, men jag har aldrig upplevt att det är något problem i alla fall.
Nej. Och om inte Alén har en Djurgårdstatuering så ber jag om ursäkt att jag är snurrig, så att säga. Det är måndag och det är mycket i huvudet och så vidare. Sista ämnet ska vi ta upp, som vi pratade om tidigare. Tobias Enström tillbaka i svensk hockey, väljer att spela för sitt kära Modo. Öviksgrabbarna är ju speciella där, och vad säger vi om den här värvningen, Abris? Är det den största värvningen den här säsongen?
Ja, det tycker jag utan tvekan.
Hur rankar du stor värvning då?
Ja, men jag tänkte så här nästan. Nu vart inte riktigt Andreas Granqvist till Helsingborg stuk, men inte så där himla långt efter heller liksom. Det är lite motsvarande där, en sån, vi pratar alltså fotbollslandslagets kapten då till, ja, Helsingborg,
granen.
Som går ner i superettan.
Grande granen.
Det är inte på den nivån, men det är inte så jäkla långt efter heller. För vi pratar ändå en back som håller toppklass i NHL. Där kan, tycker jag fortfarande man kan säga, och gå ner då till våran andra liga som har också tappat rätt mycket spelare i och med att SHL har gjort det också. Så att, för mig är det en väldigt stor värvning, och han gör det i en ålder också när han är 30. 33.
Mm.
Det tycker jag också liksom,
att han har kvar lite
på. Ja, men exakt. Ja, men det var skillnaden var 37. 33 liksom, han har ju 4-5 bra NHL-lag kvar egentligen om man vill.
Vad beror det på att Hockeyallsvenskan, alltså andra liga, lyckas få hem en del NHL-spelare som varvar ner där, eller alltså, i alla fall inte varvar ner, spelar där? Jag tänker på Dick Ternström, Mattias Notan Nordström, Ken Jönsson. Alla kom ju hem till sitt lag och körde något år i Hockeyallsvenskan. Det finns säkert spelare som gjort det i SHL, men vad är det som gör att man går från världens bästa liga? Notan var ju kapten i Los Angeles också. Och klarar av att spela Hockeyallsvenskan. För det är också inte på den högsta nivån i Sverige, utan man väljer att möta, inget ont om Almtuna, men man bussar till Almtuna. Ja, ni fattar vad liksom. Alltså det är, SHL i alla fall har ju något typ av skimmer. Det är lite finare arenor. Man reser lite bättre, man äter lite bättre. Men andra ligan, det är ju tuffare där. Du har ju nästan varit i samma läge, Tellan, här. Du valde ju mode här när du kom hem för några år sedan då.
Men varför man väljer är ju för att naturligtvis de är ju därifrån, de skaffar familj, de har familj, de behöver inte tjäna några mer pengar, utan de vill bo hemma helt enkelt. Och sen vill man fortfarande spela hockey på en hög nivå. Så att, nej, alltså det ska bli intressant att se hur han hanterar det här med just åka buss helt plötsligt och åkt massa med lyxflyg här och där. Det är väl det enda som jag kan känna liksom, att hur motiverad kommer han vara att spela liksom. När han har Almtuna motiverad på hemmaplan kommer det inte vara något problem, tror jag. Men när han spelar borta, då får vi se hur det blir. Han har haft några poängmässigt tuffa år här på slutet, så får vi se vad han är i sin mentala status och komma och spela.
Jättekul att han är tillbaka, Tobias. För mig skulle det bli intressant att följa. Han är alltså då Hockeyallsvenskans största stjärna. Med det kommer uppmärksamhet, intervjuer, fokus.
Det är nästan hela Sverige som kommer
tillbaka. Ja, kanske. Och jag vet ju, följt Tobias många år, jag vet hur det har varit med landslaget. Jag tror inte han älskar att stå i fokus. Det är inte hans grej. Det där kommer bli intressant att se hur när han ska prata med lokaltidningar och få svara på samma fråga om igen. Varför valde du Modo och sådär? Han kanske klarar det galant. Men jag undrar hur han löser det. För jag vet om att han vill inte vara i fokus.
Det där är ju intressant. Jag var ju faktiskt då, alltså det finns ju så mycket story som Tobias Enström liksom med hans liksom vilja att hålla sig undan så mycket det bara går liksom. Till och med när förbundskaptenerna där, så har han ju liksom gått ut bakvägen och inte pratat med dem ungefär. Och det var ju liksom med den bilden jag åkte ut till Valbo ishall och skulle intervjua Tobias Enström när han spelade Icebreakers-matchen där. Så jag var väl liksom stort sett inställd på att han kommer nog att nobba en intervju.
Du liksom kollar bakdörrar och du
jag var nog lite inställd på det. Det var ju liksom, det finns ju så mycket story som myter om det där. Men jag måste säga att det var nog fasiken en av de trevligaste intervjuer jag har gjort någon gång med en spelare. Han kändes så jäkla
harmonisk.
Harmonisk, tack för ordet. Bekväm, harmonisk, nöjd. Liksom. Jag kände redan då att nej, han har bestämt sig. Den här killen har bestämt sig för något och jag tror att det är att han ska vara hemma. Han har ju dessutom gift sig nu till och med med en journalist. Så att, jag vet inte om det har liksom blivit någonting där som har gjort att han...
Men de har väl fått barn? Eller har de inte det? Jag tror det.
Det är, ja, det har jag inte riktigt koll på där faktiskt.
Nej, jag har inte så insatt i sängkammaren har jag inte riktigt.
Ja, man vet allt. Nej, men så att det var ett väldigt det var, när det gäller den biten som du var inne på just, var därför jag tog upp det, så känns det som att han klarar av att hantera det. Sen får vi se hur roligt han tycker det är varje kväll under säsongen. Det kanske inte är riktigt roligt, men bra kille. Och sen tycker jag han avskrivit skåkningen också, som jag tror är jätteviktig liksom, ska hem till Sverige igen. Det är liksom, vi har ju sett liksom Douglas Murray och några andra backar som har fått problem liksom, kanske man har varit i NHL och så, men han är ju fantastisk i skåkare. Ja, Grossman och så här, men just han har ju åkningen va, så att jag tror att det blir bra liksom, och jag har svårt att se varför han skulle liksom, om inte han känner för det här, varför skulle han hoppa på Modo då för? Jag tror det. Sen kan man ju naturligtvis känna under säsong att shit, det här var ju inte riktigt som jag hade tänkt. Men jag tror att det blir bra för Modo.
Åh, nu håller min konspiratoriskt lagda hjärna gå på helvarv här. Jag tänker på två stycken bröder som sitter i Vancouver nu och är rastlösa och älskar träna och älskar sitt Övik och älskar sitt Modo och inte har något jobb nu. Tror ni att Enströms comeback kan göra att Daniel och Henrik Sedin hakar på i Modo i januari.
Mm. Nej, vet du fan alltså.
Jag kan inte deras familjesituation exakt.
Ja, de har ju fru och barn går i skola.
Ja, jag vet det, men jag vet inte hur komplicerat det är. Däremot
så tror de säkert har tänkt tanken en gång till. Alltså, de har nog funderat mer på det nu efter att han har signat än innan, definitivt. Det tror jag nog.
Alltså, de sitter ju med den makten när man säger att vill de så tar de ju upp mot SHL. Så jäkla bra är de. Ja, men herregud, de har spelat hem ett VM-guld här för några år sedan. Liksom. Och de här är ju, det är ju inte direkt några som ligger i soffan och käkar chips eller om de inte spelar nu, så de kommer ju vara i topptrim. Så de, och det vet de ju också, skulle de gå in där finns det ju inte ett lag i världen som kan stoppa Modo. Liksom. Det kan jag bara lova. Du kan tänka dig Björn Hellqvist struktur och sen kan du addera till Sedinarna liksom i powerplay. Mm. Där jag vet, liksom, det finns ju inte, jag tror inte Mora och Timrå står emot då.
Och då kanske nummer 21 och går in med lite pengar så att man kan hitta en tredje lekkamrat till, ja, till Sedinarna.
Ja,
eller kanske kan sätta vem som helst bredvid dem.
Ja, jag funderar på om jag skulle använda
bra, mitt. Ja, det var så bra, va? Tillbaka.
Ja, nej, men sen om de vill det här är ju faktiskt två helt galet otroliga människor, de kanske liksom bara vill sluta på sitt sätt och liksom inte göra, alltså att de är färdiga nu och de är ju ganska principfasta så där också, så att, men det är ju så kort och gott, man pratar om att inte en eller två spelare gör till dem, men alltså i det fallet är det ju så att vill de ta upp mod och så har de en möjlighet nu.
Men hur resonerar man då som hockeyspelare? Du la ju av för ett år sedan Tellan och de har ju lagt av nu. Mm. Och sådär. Men hur är det suget det handlar om? Eller?
Ja, och det gäller ju att vara mentalt förberedd. Alltså, du kan ju inte bara hoppa på någonting bara för att du tycker att det är kul.
De älskar ju sitt Modo så oerhört mycket.
Jo, alltså. Det gör de. Men du måste ju vara där mentalt. Alltså, det är ju inte bara några månader. Det är ganska lång tid du måste vara påkopplad. Liksom. Och det är med, bara för att du tycker, jag tycker att det är kul kanske att åka till Anders lekland liksom, med barnen ikväll. Liksom. Men sen kanske på söndag så vill jag inte åka dit igen bara på grund av att det var så jobbigt den kvällen. Utan det gäller ju liksom att verkligen brinna för att jobba på och vara inne i gymmet och visa dem yngre och bla bla bla. För du kan, även fast de är extremt duktiga så kan de inte göra det helt själva, utan de kräver ju att alla andra ska vara påkopplade också. Så att, nej, men jag kan inte deras familjesituation heller, men däremot så tror jag att de har tänkt tanken i alla fall. Det tror jag nog. Mm. Efter Tobbe säger.
Men det är klart, har du barn i skolan där borta så är det inte bara att åka hem 3-4 månader heller. Liksom,
nej, på det och borta sättet, från familjen.
Nej, visst. Det är ju en bit mellan Vancouver och Övik också. Liksom, så det är inte så att de kan sticka över om det behövs. Så att det, ja, men,
korttidskontrakt kanske från januari.
Men skulle de kunna gå in i januari till Helland, tror du, och bli den här dominant factor som Abris pratar om att de skulle spela upp, för du är inne på att de skulle spela upp Modo direkt, det spelar ingen roll om
nej, men det laget de har, om de har Enström och de har en bra tränare tycker jag, Hellqvist, med en bra struktur, de har spelare som kör runt omkring, de är ju inte helt olikt det svenska landslaget, de kom hit och hjälpte liksom
att, men håller du med om det Tellan, att det går inte att stoppa alltså Red Machine då från Övik?
Jag tror det blir väldigt svårt i alla fall, det tror jag. Sen är jag kanske inte riktigt helt säker på att de skulle kunna bara gå in och dominera hur som helst, men de skulle vara extremt skickliga däremot, och verkligen Timrå och Mora skulle få extrema problem.
Ja, jag tror deras backar skulle få stora problem faktiskt med Sedinarna, det är jag övertygad om. Så att,
men du tror, är det upp till Sundlöv att sälja in produkten, eller är det bara att de ska känna suget i soffan att ja, men nu rättar vi till det här som blivit fel Övik.
Lite kan han nog trigga dem, men stora beslutet ligger hos dem naturligtvis. Men det är klart att man kan skicka in någon liten trigger som kan hjälpa till på traven. Han ska inte tjata ihjäl sig. Ja, det har han gjort. Men även kanske under hösten här, liksom, att det finns någon. Han kan väl skicka någon liten kortfilmsnutt på fullsatt fjällräven där när Enström avgör en match eller någonting sånt här. Så att det är liksom någon sån liten, visa på stämningen.
Var det inte Sundlöv som snodde guldet från Sedinarna också där? 99 eller
99
någonting.
Var väl inte Sundlöv med, va?
Var det Honken?
Ja,
det var Honken.
Honkens första
exakt, stämmer bra det.
De har ju aldrig vunnit. Nu vinner man ju ingenting med Modo om man går upp, så att säga, va, liksom då. Men de måste ju ändå känna. Det ska bli jätteintressant det där. Nu för att de kanske ska bosätta sig i Vancouver, och då blir det lite strulare. Enström väljer att komma hem, och då är det enklare att bara ta Isuzun eller Kian eller Rolls-Roycen in till Fjällräven Center och spela hockey och så att säga.
Men tror han hade hammer, tror
jag. Ja, han är ju jakt- och fiskekille det här, så han gillar att sitta i skogen med en kaffekopp och en snus kanske eller något så, men vi har.
Bra tugg. Första programmet gjort. Jag tycker vi får i alla fall 4+. Vi lyssnarna får väl vara de som är den domstolen egentligen. Men det här var riktigt kul. Vad ska du göra i veckan, Abris?
Oh, det är lite hemliga projekt på gång eventuellt. Men annars ska jag försöka se lite mer matcher den här veckan faktiskt. Det ska jag göra. Jag såg att det var lite intressanta matcher nu i veckan här som jag ska försöka och följa med. Antingen om jag ska åka ut och se dem live eller om jag ska se dem på tv.
Vad är roligast? Augustihockey eller februarihockey?
Nej, men jag tycker ju februari hockeyn då. Jag är ju inte någon träningsmatchkille och jag är ännu mindre sån där uppvisningsmatchkille när det inte tacklas heller. Så att jag tycker det är roligare tävlingsmatcher. Februari så är det ändå kamp om slutspelsplatser. Men det är kul det här.
Hur såg du på försången, Tellan?
Nej, jag tyckte det var sista åren var det bara onödigt ont. Det spelade nästan ingen roll vad det blev för resultat, utan det var mer få in en känsla liksom. Hur man stod i målet och sådär, om man jagade pucken, alltså man behövde göra spektakulära räddningar lite, eller om man fick pucken mitt i bröstet liksom.
Har du fejkat en skada för att slippa stå på försången?
Nej, det har jag inte
gjort. Nej.
Däremot så har de frågat såhär, vill du stå den här eller ska du ta nästa match om det är någon match?
Eftersom du var lite stjärna då liksom.
Ja, jo, jag vet. Jag är så himla oödmjuk så jag brukar alltid göra det. Men om var det någon match i någon kall ishall någonstans i Uppland så fick nog andra målvakten ta den.
Vad ska du göra i veckan då? Vi avrundar.
Men jag känner också att jag behöver nog plugga på lite mer hockey. Jag känner att jag tycker det här var skitkul också. Liksom att komma in i det här hockeytänket igen och se lite matcher och läsa på lite grann. Och så att man är väl förberedd inför nästa vecka.